Ja, det var en lämplig sammanfattning av min predikan i den sången. Lärjungens uppdrag. För en månad sedan så gav vi 3 punkter och Katrin har läst upp dem. Jag tänkte annars jag skulle förhöra er, men hon hade ju läst på. Det var alltså frågan om att vittna om Jesus, bygg församlingar och älska varandra. Så sammanfattade vi uppdraget. Nu gällde det lärjungens identitet. Och det kanske var ett svårt ord jag drog till mig när jag sa identitet. Men med identitet så kan man mena den självbild vi har. Vilka vi menar att vi är och inte är. Identitet, det beskriver vad vi främst vill tillhöra och tillhör. En gång i början på året så lyssnade jag och min fru på en radiointervju med Anders Kompass. Han som var anställd i FNs regi, han som avslöjade övergrepp nere i Mali, tror jag det var. Och de inte ville lyssna på han, men han gick till de franska myndigheterna eftersom det var franska soldater som bar sig fel åt. Och de tog itu med det. Men han fick ju det väldigt kärvt, Anders. Han blev ju avstängd ett helt år och det blev utredningar. Och så småningom blev han ju friad. Men på något vis besviken på FN. Men i den där intervjun, när han beskrev sina värderingar, vad han hade fått dem ifrån sitt föräldrahem och så vidare, så tänker jag och min fru, ja, men han måste komma från ett kristet hem. Och det visade ju sig i slutet av intervjun att han hade arbetat som ungdomsledare i en EFS-församling i Svenska kyrkan var det väl i Halmstad när han var ung, och att han hade funderat på att bli präst. Och då frågar reporten honom, tror du på Gud? Och så sa han, tror du på Gud på riktigt? Och då svarar Anders Kompass, som många svenskar gör idag, ja, jag tror på Gud, men jag är inte aktiv och religiös. Och då kan man undra, vad är det? Jag antar att han med aktiv menar, jag går inte regelbundet i kyrkan, när inte var det. Och jag kan anta att han med religiös menar, jag är inte så på så jag säger halleluja. Eller pratar om det alltså. För 50 år sedan, och ännu längre tillbaka, så kunde det hända att när någon troende människa hade varit på utflykt någonstans och träffat någon annan troende, så kunde han eller hon komma hem och säga, och kan du tänka dig, hon var pingstvän. Eller kan du tänka dig, jag träffade en som var missionsförbundare eller baptist. Alltså, det fanns en tid när olika kristna doftade lite olika parfym, om jag får säga så. Man hade olika etiketter. Och jag undrar, vad fick man för association? Vad var det för doft som man kände om de första lärjungarna? Vad tänkte man när man mötte Jesu första lärjungar på det första århundradet? Åh, det är de som kommer från Salomos pelargångar. Eller det är de som luktar fisk. Vi ska läsa i Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Det har hänt att Petrus och Johannes har rest upp en förlamad människa så han har blivit frisk. Och det är lite uppståndelse kring detta, och det undrar man ju inte på. Och så kallar myndigheterna in dem och ställer frågor till dem hur de har kunnat göra detta. Och då står det i Apostlagärningarnas 4:e kapitel, och jag läser från vers 8, att Petrus svarar: ni äldste och folkets ledare, När ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste, som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Alltså, de kände igen dem som följeslagare till Jesus. Det var ju enkla, olärda män. En del rätt så unga, skäggiga fiskare. Någon som hade radikaliserats i någon motståndsgrupp. Och ändå stack de ut på något sätt. De gjorde intryck. De oroade det religiösa ledarskapet så att man ville absolut träffa dem. Men mest för att man var rädd för dem och ville stoppa deras budskap. Och så står det. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Folkbibeln skriver de hade varit tillsammans med Jesus. De hade varit med Jesus. Det märktes alltså att de hade varit med Jesus. Det doftade Jesus på något sätt om dem. Eller hur? Musiken Simon Ådahl har ju skrivit ett par böcker om hur han får betjäna människor med olika profetiska tilltal. Och då händer det ju ibland när någon blir avslöjad att man säger, men hur kunde du veta det om mig? Och då svarar han, jag går med Gud. Och när jag läste det först så tänkte jag, men hur i all sin dag kan folk begripa vad han menar med det? Inte minst om de inte är så vana i kyrkan. Jag går med Gud. Men det kanske inte är så tokigt. Här läste vi om följeslagare till Jesus. Jesus hade ju sagt när han kallade dem, kom och följ mig. Och så slog de följe med Jesus. Så de gick med Gud. Och på den här vandringen med Jesus så hade Jesus för lärjungarna blivit den allra största idol. Då menar jag idol på svenska. För idol på engelska, det betyder avgud. Utan de hade ju fascinerats fullständigt av honom. Han hade bländat dem med sin utstrålning, med sin vishet, med sin kraft. Det fanns ingen som han. Tänk bara den här gången då de hade varit ute och fiskat en hel natt. De hade släpat näten fram och tillbaka genom sjön och visste, här finns inte en fisk på den här sidan av Genesaret. Och Jesus säger, rå ut och kasta ut nätet på höga sidan så får ni fisk. Och de fick så mycket fisk i näten så de knappast kunde ta hand om det. Eller tänk den där gången när han hade gett mat åt 30 000 personer. Ja, det står 5 000 män utom kvinnor och barn, förutom kvinnor och barn. Och jag tänker att vad barnen och kvinnorna är där, då blir det säkert 25-30 000. Och han hade bara haft några fiskar och bröd och välsignat dem och gett lärjungarna att dela ut och dela ut och dela ut och dela ut. Och det blev mycket över. De var fullständigt fascinerade av denne Jesus. Eller den där gången då de mötte en man som var besatt av demoner och Jesus skickade demonerna i en jordgrisar som hoppade i sjön och drunknade. Det var hemskt, men det var coolt. Eller när de var med på berget Och det blev som ett ljussken. Himlen kom ner. Och de ser Jesus prata med Mose och Elia som hade varit med för länge sedan. Och fadern säger: detta är min son, min älskade son. Lyssna på honom. Oerhört starkt. Och tänk den gången Lazarus hade legat i graven. Och Jesus går och ropar in i gravhålan: Lazarus, kom ut! Och han kommer ut! Alltså, för lärjungarna var Jesus absolut idolen. De hade betagits av honom. Det fanns ingen större. Och under den här vandringen tillsammans med Jesus så hade han blivit deras liv. Allt det goda han kom med gör att det behövdes inget annat. Han var alltid garantin för allting. Det är liksom det allt går ut på. Att vara med Jesus. Det är inte bara en hobby. Det här med att gå med Gud är inte bara en hobby för dem som har lust till det. Och andra som spelar golf och mekar med bilar istället. Utan Jesus är lika verklig även på golfbanan. Hans vishet är lika stor under huven. De första lärjungarna levde med Jesus. Natt och dag. I 3 år. Fick de leva på det viset. Så han blev en naturlig del av deras vardag. Hans välsignelser, hans undervisning, hans världsbild, hans tro blev en naturlig del av deras vardag. Och när han hade sagt att den som tror på mig, han ska få en källa av liv i sitt inre som till och med innebär evigt liv. Ja, då måste ju detta liv från himlen bli vår vardag. På den här vandringen med Jesus så hade han också blivit deras trygghet. Han hade visat dem att de behövde ju inte vara rädda för någonting. Han var deras trygghet. De behövde inte bekymra sig. Det gör vi ju lätt ändå. Men fadern i himlen vet att vi behöver mat, kläder, hus och hem. Våga lita på hans omsorg. Det var Jesu budskap till sina lärjungar. Och en gång när de var på väg i båt över sjön så kom lärjungarna på: ah, nu glömde vi att ta med oss bröd och nu har butiken stängt. Och Jesus, han talar till dem om att de ska akta sig för fariseernas surdeg. Och då, eftersom de hade detta huvudet, vi har missat brödet, så tänkte de: åh, nu är det detta han vill undervisa oss om, att vi ska komma ihåg och ta med oss. För surdeg, det är ju det samma som jäst som man använder när man bakar bröd. Och då säger Jesus: har ni så alldeles tappat tron på mig? Kommer ni inte ihåg de 5000 männen utom kvinnor och barn? Och hur mycket bröd det blev över den gången? Och den gången det var 7000. Och hur mycket bröd det blev över den gången? Kommer ni inte ihåg detta? Alltså, underförstått, jag kan ordna allt bröd i världen, det är inte det. Men fariseernas lära ska ni akta er för. Det var det han ville säga då. Men samtidigt så ser vi i Jesu mun, i hans ord, där Guds ord uttalas, där kan allt som fattas skapas. Så han är absolut vår trygghet. Han kan förse oss med allt vad vi behöver. Som regel sker det genom att vi får ett jobb, vi får en lön, vi får ett boende. Men skulle det vara absolut, absolut kris, så menar jag att Guds möjligheter är aldrig uttömda. En gång skickade han korpar att mata profeten Elia vid en bäck när det var torktider i landet. Så han kan alltid förse när det behövs. Han är vår trygghet. På den här vandringen med Jesus så hade han för lärjungarna blivit deras framtid. Han har sprängt alla gränser. Han har talat om himlen. Han har talat om himmelriket och en underbar framtid utan slut. Och bönen vid avskedstalet är speciellt innerlig vid den sista måltiden och visar hur Jesus längtar efter gemenskapen i framtiden med sina lärjungar. Den bön som vi har i Johannes 17 kapitel. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är. För att det ska få se min härlighet. Den som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Känner du i den bönen hur han längtar efter att få visa lärjungarna den tillkommande världen? Och vara ihop med dem där. Jesus är fortfarande precis densamme. Men för att vi ska upptäcka hans härlighet. För att vi ska växa i hans gemenskap. Så att han blir vår starkaste identitet. Så behöver vi ta del av Bibelns berättelser. Så vi ser och hör vad han säger. Och vi behöver överlåta oss åt gemenskapen med honom. Så vi blir mer och mer ett med honom. Han är den största idol. Honom lovsjunger vi. Honom tillber vi. Honom ger vi oss hän åt. Han är vår trygghet. Han är vårt liv. Vårt liv handlar om honom. Vare sig vi bakar kakor med Guds välsignelser eller avlägger examina vid universitetet. Han är vår trygghet. Han överger oss inte även om vi får gå genom konkurser och svårigheter, så är han med där. Han är vår framtid. När världen blöder och blir allt mer komplicerad, så vet vi att han har himlen bakom hörnet och han ska komma igen och upprätta en ny världsordning. Det här är en del av vår identitet. Vi är förenade med Jesus. Kan vi säga den meningen tillsammans? Vi är förenade med Jesus. Vi är förenade med Jesus. En gång till. Vi är förenade med Jesus. Ja. Framförallt är vi det genom det som en gång hände på korset. Evangeliet. Det är det centrala glädjebudskapet i Bibeln. Och evangeliet är inte allting i Bibeln. Evangeliet är inte ens Matteus, Markus och Lukas och Johannes berättelse bara. För de handlar om mer än evangelium. Evangeliet. Det glada budskapet. Det är vad vi har fått genom Jesu död och uppståndelse. Av vilka vi är genom Jesu död och uppståndelse. Gud blev människa och kallade sig människosonen. Guds son blev människa. För att nå fram till oss och för att identifiera sig med oss. Bli ett med oss. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Vi saknade gemenskap med Gud. Vår ande var som ett tomt hål. Vår identitet, eller förlåt, vårt intellekt orkade inte tro på det Gud säger. Våra begär drev oss till avundsjuka, egoistiska tankar, ord och handlingar. Att inte ha relation med Gud, det är det som kallas synd. Och det leder till evig död. När Jesus kommer till jorden så gör han det för att rädda oss in i sin gemenskap. För att ta oss ut ur vårt tomma hål och in i hans gemenskap. Men eftersom vår synd dömer oss till evig död. Så måste han på något sätt lyfta av oss den domen. Befria oss från den döden. Och det är det som sker. När han får dö som en syndig människa på ett kors. Och jag läser i andra Korintierbrevets 5:e kapitel, den 19:e versen. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Och han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och så kommer det vers 21. Han som inte visste vad synd var. Alltså den fullkomliga människan, människosonen. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Det är ju en fantastisk laddad vers som innehåller så mycket. Jesus identifierar sig med oss. Jesus gör sig till ett med oss. Och det var det som hände den här dramatiska påsken. När han stapplar iväg mot sin avrättning på Golgata. Han som inte visste vad synd var. Den fullkomliga människan som aldrig hade tänkt en oren eller felaktig tanke. Han gör sig till ett med dig och mig. Och alla människor. Han går in under vår synd. Han tar domen på sig själv. Och bär iväg med vår synd. Han bär iväg med den bort ifrån Guds ansikte. Han bär iväg med den bort ifrån oss. Han bär iväg med den ända dit bort där det är mörkt. Och där Gud inte är. Dit synden annars skulle burit iväg med oss. Och därför hör vi honom ropa. Min Gud, varför har du övergett mig? Och så dör han där. Men vi läste ju han blev till ett med synden för vår skull, men sen läste vi för att vi ska bli till ett med hans rättfärdighet. Här sker något helt fantastiskt. Jesus kunde ju inte behållas av döden eftersom han var den fullkomlige. Han uppstod från de döda. Och han kommer tillbaks med helt nya livsvillkor för dig och mig. Du får räknas som rättfärdig. Du får räknas som rättfärdig. Din synd är förlåten. Den dog han bort med. Du är befriad genom Jesu offer av sitt blod på korset. Han gjorde sig till ett med din synd och dog bort med den. Men när han uppstår från de döda är du också förenad med honom i denna uppståndelse. Uppståndelsen gäller också för oss. Döden gäller för oss, men också uppståndelsen gäller för oss. Så han frågar aldrig efter dina misslyckanden mer. Vi tror att Gud går och ser felen hos oss och vi känner oss misslyckade och dåliga. Gud ser inte det. Han har förenat dig med honom i en uppståndelse som ger evigt liv. Men inte bara det att du en gång får evigt liv, utan redan idag är du förenad med Jesus. Så det som gäller Jesus, det gäller också dig. Paulus undervisar om dopet i Romarbrevets 6:e kapitel. Och säger att genom att man i dopet begraver den gamla människan så förenas vi med Jesu död. Så det gäller som om vi hade dött bort för vår synd. Men han har gjort det åt oss. Men, så skriver han, har vi blivit ett med honom genom att dö som han, då ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som honom. Jag påstår att det handlar inte bara om en uppståndelse bortom graven, utan redan idag är du och Jesus förenade i ett nytt liv. Efesierbrevets 2:a kapitel kan man läsa så här. I vers 5. Fast vi var döda genom våra överträdelser, har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Jag tror att det i folkbibeln står tydligare att han har satt oss med honom i den himmelska världen. Alltså inte att vi ska komma dit en gång, det ska vi. Men redan nu så har han satt oss tillsammans med sig själv i den himmelska världen. Vi har en plats där eftersom Jesus är där och vi är förenade med honom. Det här är omöjligt att förstå för vårt intellekt. Vad är det för konstigheter han pratar om, kan du tycka? Men det står ju så, han har satt oss tillsammans med Jesus i himlen. Genom att du är förenad med Jesus så är du med inför Guds tron. Och när du därför gör din röst hörd inför Gud så talar du lika starkt som Jesus talar inför Fadern. Det är det som kallas för bön i Jesu namn. Rent fysiskt är Jesus i himlen, men andligt sett så är du också där. Rent fysiskt är du här på jorden och andligt sett är Jesus här hos dig. Kan man säga så? Jesus är förenad med dig och du är förenad med honom. Detta är vår identitet som Jesu lärjungar idag. Vi har vår identitet, vår fasta punkt i Kristus. Och Johannes skriver något märkligt i sitt första brevs fjärde kapitel i den 17 versen, eller 16-17 versen. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Sug på den meningen. Jag fattar den knappast själv, men den säger ju någonting om föreningen med Jesus. Sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Det är nyttigt att tänka att människosonen verkligen har gett oss denna förunderliga nåd. Alltså, vi är det ju inte i oss själva. För i vårt kött, i vårt inre finns naturligtvis tendenser som kan bli allt möjligt dumt. Men det här är det enastående fantastiska som han har gett oss genom sin död och uppståndelse. Han har så fullständigt gett oss sin rättfärdighet som gåva och gett oss ställningen som bror med honom. Så det var därför Lina Sandell kunde sjunga i den gamla sången: Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Och så bort med alla tåreflöder, bort med allt som här mig ängsla vill. Och speciellt fjärde versen som säger: Det broderskapet gäller mer än allt vad här man tänka kan. Ty mig i bredd med Jesus till mig ställer och ge mig rätt till samma arv som han. Alltså Jesus ska ju, det står ju att vi ska ärva världen. Och vi är Kristi medarvingar. Han ska ärva världen. Allt som är Guds framtid är ju tillhör Kristus. Och vi är hans medarvingar. Enligt ett löfte som Gud redan gav Abraham. Att Abrahams ättlingar, de som trodde, skulle ärva världen. Och det är mycket. Det är inte bara det. Vi ser en problematisk värld idag och tänker det är inte lätt att ärva den. Men när Gud har gjort allting nytt så blir det en underbar fascination alltihopa. Alltså detta är vår identitet. Att vi så hör ihop med Jesus. Det är inte kyrka och traditioner vi har vår identitet i, fast vi ibland ramlar in där. Vi har inte vår identitet i samfund och traditioner. Kyrkobyggnaden kan brinna ner. Skandaler drabbar samfund och ledare krossade lerkrukor som Petrus, när han hade förnekat Jesus, får upprättas genom Guds nåd. Men vår identitet är inte i människor, utan i Kristus. Det är ingen tillfällighet att Paulus använder uttrycket att vara i Kristus. Det kan vara lite konstigt för vårt intellekt, men han beskriver denna djupa förening. Om någon är i Kristus, säger han, då är det en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Vår identitet är den levande Jesus. Har jag beskrivit det på något vis riktigt nu? Då tycker jag att vi slår upp, eller det kommer kanske här, den här sången 250, Lina Sandells sång. Och för jag tycker hon har fångat det här, både det förunderligt ofattbara, det vi inte kan ta in med vårt intellekt, men ändå sanningen att vi får vara så förenade med Jesus. Vi sjunger 250. Det ber vi dig, heliga ande, att du ska öppna vårt inre öga så att vi ser och förstår vilka skatter vi har. Att vi har vårt liv, vår trygghet, vårt allt i dig. Så att du också får göra oss frimodiga i detta. Befriade i detta. Och att vi får förmedla din härlighet till människor vi möter i vardagen. Jag ber att du lägger dina händer på mina vänner här. Och befriar från varje form av negativa tankar. Eller tankar att man inte räcker till och är dålig och så vidare. När du har gett oss denna stora nåd. Befria var och en av oss i ditt namn. Amen.